Välkommen till Slaget efter 12. Det är fredag och vi ska tala om elsparkcyklar. De där som körs på batterier, kanske man ska säga. Som står runt utställda i städerna här, på flera städer här i Finland. Så det här, framförallt ni som bor i storstäder, känner precis igen det här fenomenet. Och man hyr dem och kör så långt man behöver. Är det här bra och viktigt och riktigt och miljömässigt och trafiksäkert? Det ska vi diskutera i Slaget efter 12 idag. Vi har med oss här för ovanlighetens skull en kollega till mig, Pontus Nyqvist i Åbo, som faktiskt under sändningens gång ska ta och åka elsparkcykel. De flesta av er lyssnar säkert på radio här, men det går alltså också att se det här programmet på Yle Arenan som stream. Och om ni vill titta där så kan ni se hur Pontus åker sen under sändningen i Åbo samtidigt som ni hör oss prata. Pontus, hur är läget? Har du fått fart på cykeln?
Ja, jag har för det första laddat ner den här appen så att man faktiskt kan börja sin färd. Och det där, jag hade lite krångel faktiskt först med att ladda ner den, men sen fungerade det. Och det där, här ser man alla cyklar då som finns tillgängliga och hur mycket batteri de har och också vad det kostar. Och här bredvid mig har jag faktiskt en sån här elsparkcykel, och överlag är det ganska lugnt här för tillfället i Åbo, men ganska kyligt måste jag säga.
Är det vinterdäck behövs förstås inte på den där, men det är alltså för alla som undrar då hur det här går till, den uthyrningen, när cyklarna inte finns i något bås eller i någon kiosk där man kan hyra, utan det är alltså via smarttelefonen som man så att säga hyr den här, och då ser man också var de finns. Ja, Pontus, du ska ge dig iväg här. Har du hjälm med dig?
Jag har en hjälm med mig faktiskt, ja. Det är ju, man ska ha det egentligen. Men jag har inte ännu på den.
Just så. Då får du starta upp den där cykeln och ge dig iväg, så ska vi diskutera här. Lycka till och kör försiktigt. Då vänder jag mig till gästerna här i Slaget efter 12 och säger välkommen till Peter Lund som är professor vid Aalto-universitetet. Han är med oss per telefon. Välkommen Peter.
Tack.
Och sen ser jag här till gästerna i studion här i Böle, Carl Mikael Grimm, debattör, innerstadsbo i Helsingfors. Har snubblat på de här bokstavligen, elsparkcyklarna, och Annika Sylvin Reuter, journalist och också innerstadsbo, förälder. Undrande förälder får jag väl säga här. Välkomna alla till Slaget efter 12. Har ni själva prövat att åka elsparkcykel?
Det har jag gjort.
Du har gjort det?
Det har jag gjort. Mina barn har visat.
Okej.
Okay. Och det är nämligen så att vissa av de här sparkcyklarna har någon sorts bugg eller något sånt. Mm-hmm. Och det vet ju mina barn om hur man kan så att säga åka med dem gratis.
Jaha.
Ja.
Jag vet inte om vi ska säga det, hur den där rubben ser ut just nu.
Nej.
För det är egentligen åldersgräns på de här. Man får inte, barn får egentligen inte åka här.
Nej.
Jag ska ta lite av den här reglerna alldeles strax här. Carl Mikael Grimm, har du åkt?
Jag har försökt och jag var inte medveten om buggen, så jag betalade fullt pris och laddade ner appen. Och efter att ha åkt nästan 15 meter så konstaterade jag att markgången var så hög att jag kände att jag hade inte kanske så mycket balans som jag ville ha. Så att det var kanske inte en tjänstämnad för mig då.
Mm. Okej. Okay. Peter Lund, du är professor i miljöteknik och sysslar mycket med transportfrågor. Är det så här att, har du själv testat det här? Eller är det något att studera bara?
Det är väldigt många år sedan som jag försökte barnens sparkcykel utan elmotor. Det fungerar bra, men att en sån här elsparkcykel har jag inte ännu prövat.
Just så. Och jag kan säga då, bekänna genast själv här, jag har heller inte försökt så där. Jag har bara sett det från bilfönstret som bilist. Så där. Men kan vi ta det här lite grann, grundfakta här, alltså det här kom väl på allvar i år, ställs de här cyklarna ut i några företag, 3-4 företag som äger de här, som ställer ut dem. De går att spåra via GPS, så det är därför de kan stå lite var som helst, och därför hittar ju företagen sina cyklar också, för att de hamnar lite på oväntade ställen ibland. De räknas väl som någon slags cykel ändå. Man borde ha hjälm. Vi ska återkomma till det. Man får inte vara barn för att få hyra de här. för det ska köras på gata i trafik eller på cykelväg som där mopeder får köra, tror jag det var. Och dessutom så måste man följa alla trafikregler, och det kan vi också kanske säga mera om. Men vi börjar med det här att det utmålas som ett framtidens trafikslag. Peter Lund, är det här så är det framtiden att vi alla står på elsparkcyklar bland annat?
Vi kan säga att i helhet är det så att den här elektrisk mobilitet och personlig mobilitet blir säkert mer populärt. På grund av att batterierna har utvecklats så väldigt mycket. Batterierna väger avsevärt mindre än förut och de är billiga. Så det här är en sån global trend som kommer nog fram. Alltså elektrisk personlig mobilitet. Det kan vara så här sparkcykel, elcykel, elskotrar. Så allt med elektricitet kommer att bli intressant i så här lite mindre skala. Så det här är en viktig trend. Och säkert har också en positiv miljöpåverkan på grund av att det blir mindre utsläpp. Och också det här hela livsloppet av en sån här cykel är ju mycket fördelaktigare än med en personbil till exempel.
Men det förutsätter att man så här byter från personbil till elsparkcykel. Om jag går från att promenera till att åka elsparkcykel, då är det ingen utsläppsminskning. Vad tänker ni här i studion? Vad tänker ni om miljön i det här? Ser ni framför er det här som en miljöinsats?
Det kan det ju vara. Jag menar, beroende på just att om det istället för... Alltså allt som är bort från privatbilism i en stad, så tycker jag ju att det är en bra sak. Och det att det här är liksom också något som appellerar till unga. Men att det att det har varit en 18-årsgräns på det här, så det har nog inte vi som stadsbor haft någon aning om, för det första. Jag har ju inte laddat den appen, så jag har ju inte ens sett där, men att alla som är under 18 så skriver ju att de är 18, fast de inte är 18. Alltså att det finns ju ingen föräldrakoll där. Att det skulle vara en 18-årsgräns på det här, så det har jag svårt att tro att man kan lyckas med. Och är det liksom så viktigt att i så fall skulle jag vilja att den här användningen skulle vara sån att den inte är så farlig, eller att man kan använda den fast man är yngre. Men att om det är bort från att gå, så tycker jag ju inte som förälder att det är bra. Att de här 10 000 stegen, alltså, de är viktiga.
Det blir 10 000 först. Sparksteg. Ja. Det skulle ju krävas en 18-årsgräns på smarttelefoner, och det kan jag säga som förälder själv är ju helt, helt illusoriskt.
Och skulle jag säga bara en grej nu, det här med 18-årsgräns. Jag tror att vi som är över 18 har svårt att få ihop de här 10 000 stegen.
Till att börja med.
Till att börja med.
Så vi behöver varenda steg. Ja. Just det. Karl-Mikael Grimm, är det elsparkcykeln, är det framtiden i din miljövänliga trafikpolitik?
Jag tror att eldrivna fordon nog kan vara en del av framtiden. Sen så tror jag att när man gör en ny tjänst, har en ny teknik och gammal trafik med de tillhörande trafikbestämmelserna, så är det svårt att jämka de här och få dem att få dem att lyckas tillsammans. Det där. Sen tror jag också att jag hoppas att när de här eldrivna fordonen blir vanligare och en del av vår framtid, så bidrar de till säkerhet och mobilitet på ett sånt sätt att de just stöder den allmänna säkerheten och trafiken. Inte som nu att de här reglerna vi redan har inte på något sätt efterföljs, eller att det görs överhuvudtaget någonting för att informera de som använder de här tjänsterna om de lagarna.
Det verkar förlåt Peter Lund, varsågod.
Ja, det är ofta naturligtvis så att när ny teknik kommer på marknaden, så det är ju att lagarna släpper efter. Och här ser man klart att till exempel säkerhetsnormerna och sådana här sparkcyklar och gällande hastighet är kanske inte ännu i skick. Och det behövs alltså en viss lagstiftning både på de här cyklarna och på de som cyklar, på beteendet i trafiken. För att akta på hälsa och säkerhet. Så att här behövs säkert bättre lagstiftning. Men på en längre sikt kan man säga att de här elsparkcyklar till exempel, genom att kombinera det med andra former av transport, kommer säkert att hjälpa till att få den här bilismen nedåt. Men att nu tycker vi en sån här första början, där som sagt våra lagar är inte uppdaterade på det man
behöver. Det är lite svajig telefonförbindelse Peter här, men det hörs, vi hör vad du säger, men det svajar lite. Jag ber till ursäkt till radiolyssnarna här, kan vara lite svårt att höra i radio. Det var tänkt att en representant från det svenska företaget Voi skulle ha deltagit här idag, men han blev sjuk och kunde inte vara med, och det är alltså de som hyr ut, och han hade säkert kunnat svara på vad man måste möta för krav här från lagstiftningsvägen, men det får vi inte med här och nu eftersom han inte deltar. Jag tänkte bara så här, det var uppmärksammades från här i början av veckan och förra veckoslutet att sjukhusen här, det gäller sig alla städer där de här har varit, har haft den här diskussionen. Nu har den här kommit efter en sommarsbruk här i Finland och framförallt här i Helsingfors också, att det är ganska många skador. Folk far om kull. Små hjul och man kör på trottoaren, kullerstensgator. Vad har ni tänkt om säkerheten i närtrafikmiljön? Hur?
De känns ju otroligt skrangliga. Alltså redan också när trottoarerna, jag menar, det är att folk kör med dem. Så man kör på trottoar de flesta. Så där är ju de här rännorna som går över trottoaren. Så de där lilla hjulen hamnar ju in i den här rännan och den är liksom, det är väldigt farligt. Mm. Och i, jag menar, om mina barn kör med dem, vilket jag hoppas att de inte gör, men skulle de göra det så skulle jag föredra att de gör det på trottoaren då, i så fall, i synnerhet om de är yngre. Mm. Men att där är det ju inte, där måste man ju säga liksom akt i andra, att inte funkar det ju så.
Nej.
Och sen Kullerstensgator är det otroligt svårt att köra på.
Alltså jag har försökt åka så vanlig sparkcykel, ja. Och det jag förstår precis, att det kan ju inte bli lättare med bara, nej, för att den är eldriven. Så här. Jag ska säga till alla som följer med i sändningen här också att nu har Åbo, min kollega Pontus Nyqvist i Åbo, fått fart på sparkcykel. Så om ni vill titta på Yle Arena så ser ni nu hur han susar fram. Det ser ut att vara ganska civiliserad hastighet här på gatorna i Åbo. Carl-Mikael Grimm, du var på väg att säga något, den här säkerheten.
Ja, det är ju också, som du sa, när de blir angelägen för hälsovården så blir det ju också kostnader som vi allmänt betalar, att det blir en tredjehandskostnad då som allmänheten betalar, och därför borde man kanske ha ett licenssystem eller möjligtvis någon böter som man ska kunna dela ut, skapa incentiv för personer också att använda dem säkrare.
Nu talade du, får återkomma till dig här, Annika Sylvin Reuter här, alltså att du talar nu om barn som bekymrar mamma här, men många av dem skadar sig, är det så farbröder i min ålder.
Det kan jag också tänka mig, att det är stor grupp.
Jag gissar nu fritt att det kanske är sen kvällstid många gånger och att man är på väg hem och av olika skäl inte borde åka bil. Man kanske druckit lite vin och då plötsligen känns det här som en jättebra idé att hyra en sparkcykel och sen har man ju en hjälm med sig, för man ju hyr ju väldigt spontant och sen far man, sen kommer den där trottoarkanten eller vattenrännan och sen far man ju fram över styret och jag förstår att det har lett till flera fall av skallskador. Så det här diskuteras ju i varje land där de här sparkcyklarna har precis samma diskussion, eller hur Peter Lund? Det är ju samma diskussion överallt.
Jo, det stämmer. Alltså, den här stora frågan är ju det att i synnerhet i det finska fallet, att de här olika formerna av transport, alltså fotgängare, bilister, cyklister och sparkcyklister blandas ihop i trafiken. Och vi ser till exempel i Holland och i Danmark att de försöker skilja de tre, så att man har egna filar åt cyklarna och fotgängare. Och bilister. Och här är det kanske så att i Finland i städerna är infrastrukturen ändå lite bristfällig. Och det förorsakar en viss virvar också när vi får så här stor mängd av sparkcyklar in i trafiken. Och här borde säkert beslutsfattarna i städerna då åtgärder och samma gäller då säkert också lagstiftningen att se till att man har klara regler för de olika de här aktörerna i trafiken.
Mm. Till min glädje nu ser vi också här den här streamen och den här vår kollega som åker omkring med sin sparkcykel. Så han kör ju på sådana cykelvägar. Alltså det finns i Åbo tydligen ett jättebra nätverk. Det är ju hela tiden, det är inte trottoar, det är inte bilväg, utan det här är ju det är den här typens liksom lätttrafikledare som ju möjliggör det att man kör med de här.
Ska berätta då för radiolyssnarna, alltså vår reporter är ute på stan i Åbo. Vi ser här typiska Åbo-miljöer får man väl ändå säga här. Där är ån i bakgrunden och nu har tydligen vår reporter träffat en bekant för nu har han stannat. Nej, nu tittar han. Så ungefär det här är vad vi ser, kan jag berätta för er som följer med i radio så att ni inte undrar vad det är vi sysslar med här i slaget efter 12. Det här, men Peter Lund, förstår jag det rätt så här att man i andra länder delvis har satsat mer på att integrera det här som ett gemensamt koncept? För min spontana känsla var här i Helsingfors att det här, hopps, här är några så här startup-företag som har hittat på ett sätt att tjäna pengar. Nu ställer vi ut de där cyklarna, för de står ju sen också. Mm. Ni nickar här i studion. De står överallt.
De står överallt.
Ja.
Det stämmer ofta, och det här säkert nu på lite längre sikt, så tror jag att det här stabiliserar sig nog. Och tar vi exempel nu från Danmark eller från Holland där cyklarna den så personliga transporten, så där ser vi ju inte så väldigt mycket inte så här sparkcyklar. Så det kan vara en sån här viss trendfråga också som kommer att avta med tiden, men egentligen så var det viktigt att man har alltså försöka skilja ut då det här olika transportformerna, att trottoarerna är för fotgängare, sen har man det här gatorna för bilar och sen har man filar för cyklisterna. Så det är säkert en trend som vi ser starkt säkert i de länder där när cyklisterna börjar dominera den stadstrafiken. Men den stora trenden är säkert också kommer att vara i finska städer, större städer, att sådana här personliga transportformer, alltså e-cyklar, cyklister eller sparkcyklar, kommer att växa ut väsentligt i de kommande åren. Och därför tycker jag att det första är att satsa på en ordentlig infrastruktur, men sen också se till att lagarna och föreskrifterna är sådana att det främjar också säkerhet och hälsa i ett sådant här fall.
Så i idealfallet ska alltså alla hållas skilt, fotgängarna på trottoaren, där det, så kan vi ju säga då, konsumentupplysning, strängt förbjudet att åka elsparkcykel på trottoaren, och det är väldigt många som inte håller sig till det. Det har ni. Och sen parkeras de där. Någonstans ska man, det är ju tänkt för en kort sträcka, alltså några hundra meter eller några kilometer sådär. Inga köer, låter jättebra. Men sen ställer man dem ju någonstans, och var står de då?
Ja, de står ju på trottoarerna. Och det reagerar jag över att förut i början när de här kom, så då låg de ju sådär slarvigt mitt över. Och jag tänker just alla som äldre människor eller synskadade, det är ju en otrolig fara. Men nu tycker jag inte att jag har sett av dem ligga omkring, utan det har skett någon förändring. Och är det då så att de här som skyr ut dem, att de går och ställer dem till rätta? Och det är ju en förbättring också, det att de inte ligger hur som helst. Men de är ju nog på trottoarerna, speciellt om det börjar snöa och det blir snökaos. Så det blir ju ett otroligt kostnad att flytta varenda en cykel åt sidan för att kunna ploga.
Mm.
Så det vet jag inte sen.
Det är ju det när man det där styr dem och företagen har data via att man använder dem via den här digitala tekniken. Så till exempel i Tyskland har man ju ett lås på dem så att man kan inte använda dem nattetiden, och då har den där gubben med några rödvisglas under bältet inte så mycket fara och sådana saker. I det där, jag tror det var i Portugal, så satt det där en stad en stor straffavgift på de här cyklarna, så att företagen har inte möjlighet att erbjuda den här tjänsten utan att se till att cyklarna är på rätta punkter. Och det är sådana saker som vi lite borde diskutera i Finland mera. Och så tror jag också att städerna måste vara aktivare att ge riktlinjer och information som företagen sen kan anpassa sig till. Att det är liksom också lite att hur våra städer och hur det politiska samtalet just nu är sånt att så här ny teknik, sätt att röra sig i städer som dessutom är ekologiska, så talar man hemskt starkt för utan att kanske helst vilja se att det kan finnas vissa nackdelar med dem också. Jag tror att det är det samtalet som vi måste få mera igång och komma kanske i fatt övriga Europa i.
Ja. Jag har för mig att det är Paris där man har förbjudit dem av just de här olika säkerhetsskälen och sådär.
Ja.
Det som kännetecknar de här digitala, får man säga, förflyttningsmetoderna, det är också att de går att kontrollera och övervaka på ett helt annat sätt på distans. Så att säga. Det finns alltså möjlighet, man kan alltså programmera dem så att de, när de rör sig i vissa områden, fotgängarzoner, att hastigheten går ner. Alltså ja. Man kan inte köra hur fort Nej. Som helst, det går med gånghastighet och det finns alla möjliga sådana där. Men hur riktigt, nu har, borde jag ha haft då det här företaget här som tyvärr inte kunde komma, ska jag upprepa det, för svenska företaget Voi som hyr ut cyklar här i Helsingfors, hur man hanterar det här med nattetid och laddning och sånt där och inför vintern, men åtminstone så hittar de ju så att säga, de försvinner inte fast de dumpas lite var som helst.
Jag skulle vilja kommentera det om den här trafiksäkerheten och trafik. Hur den, trafikbilden, hur den ser ut i våra städer. Alltså, jag vill nog inte att mina barn ska cykla på körbanan.
Utan, barn under 12 år får cykla på trottoaren.
Ja, till och med äldre önskar jag det. Alltså, det beror på, jag tycker att där är det ju, och då är problemet egentligen att vi inte har på vissa vägstumpar, alltså, så har vi ju inte ett system där det är ett alternativ. En väldigt trafikerad bilväg så vill jag inte att mina barn cyklar på, utan då ska det finnas
En cykelbana.
Och det där cykelbannätverket som borde utvidgas så att det plötsligt tar en cykelbana slut. Sen hamnar man in i ett sånt litet trafikkaos och det finns inga tydliga regler. Då vet jag själv att jag bryter mot det här. Att det blir att man genar liksom över lite trottoarer för att komma ner till järnvägsstationen till exempel. Så det finns inte egentligen annat. Du ska ut på körbanan som inte är okej där mitt i den trafiken, utan då väljer jag trottoaren. Och det är liksom luddigt på många ställen. Och så tycker jag ju att när man rör sig i T-trafik så ingen kan liksom tänka sig att den är ensam där. Att inte kan cyklisterna cykla som blå dårar fast det är en cykelväg och fast de har hjälm. Utan man måste ju anpassa sig för den här liksom omständigheten så att säga.
Jag vet precis, jag bor en bit utanför centrum och där många män på väg till jobbet på morgon cyklar oerhört fort. Och tycks ha väldigt bråttom varje morgon. Ja. Så att hund och barn på något sätt måste man hålla hårt i för att de kommer och ska bara fram. Så att det, är det så att vi satsar för lite, Carl-Michael Grim, har vi byggt ut det här för lite, de här alternativa utrymmena som krävs här så att, för att skilja på de olika trafikslagen i Helsingfors?
Det kan vara att vi har gjort det, och vi har också kanske när det kommer till finlandssvenska synskadade, det är ett jättebra ställningstagande om det här, till exempel när en cyklist kommer med hård fart och fast åker på en trottoar då under eller över 12 så att det är lagligt eller inte, så har den där cykeln ett litet tickande ljud som en synskadad uppfattar och hör och kan förstå och takta sig för den här cykeln, medan de här skotrarna till exempel inte har det. Och då tänker jag att trafiknät och sånt här, det är väldigt stora frågor som jag inte kanske har ett rakt svar på, men med den här tekniken skulle vi kunna ha en liten ringklocka eller någonting som ger för de här ljuden, att i alla fall fordonen skulle kunna vara bättre anpassade också.
Jag tittar nu, vi har en bild på sådana här cyklar i studion här, nog ser det ut som de har en ringklocka. Så här lagstiftningsmässigt räknas det här som en cykel, så det här, då gäller ju det kravet på ringklocka. Men du menar alltså att för de synskadade har sen 100 år tillbaka vant sig vid att höra en cykel, men det här lätta susandet.
De är ju väldigt ljudlösa.
Ja. Att de skulle kunna ha någonting som gör ett ljud som kan uppfattas.
Peter Lund. Alltså,
egna erfarenheter från början av veckan när jag var i Holland, en universitetsstad, Delft, så det var klart att cyklisterna, alltså merparten av folk cyklar i staden, och där har man elcyklar och kanske några också såna här vanliga cyklar, men frågan är också om beteendet av cyklisterna, så det var klart att när medparten av folk cyklar så det blir så här beteendenormer och det var fint att se hur hela den här stora gruppen av cyklister kunde bete sig som en grupp och därigenom så här säkerhetsfrågor kunde redan egentligen lösas inom bland de här cyklisterna. Även hade man då egna klara så här cykelfilar så där cyklisterna kan cykla och själva den här banan för bilarna blev lite sen säkert smalare. Men att den här infrastrukturen som man hade byggt, som var inte så väldigt avancerad, den ger ju en säkerhet. Och sen när cyklisterna beter sinsemellan så då ordentligt, så då kan man säga att säkerheten för alla cyklisterna är då försäkrad. men säkert i finska fallet kan man säga det här, vi har inte så här kulturen, hur ska man bete sig i det här trafiken och i synnerhet med sparkcyklar, men också med vanliga cyklar. Så det tar sin tid innan det kommer så här en viss beteendenorm som hjälper till sen att alla har en möjlighet att njuta av cyklande.
Mm. Så att cykelkulturen i Finland skulle du, Peter Lund, säga är liksom inte riktigt... Jag vet, i Danmark, i Köpenhamn cyklas det också förfärligt mycket, ja. Och överhuvudtaget i Holland på många ställen. Där, som man ju sen inte har samma vinter som vi åtminstone brukade ha i Finland. Så att det kommer ju nu sådana här trafiksäkerhetsaspekter som is och snö, och det kommer sen också det här med gruset som gör ju det här att man, de där små hjulen får ju svårare att fara fram, så att säga. Men har ni tänkt på det här med vintern? Är det liksom... Hur klarar Helsingforsborna vintern nu med sparkcyklar på trottoarerna?
Det låter som... Jag menar, så länge vi inte har snö, det är ju allt upp till det.
Ja.
Och den där snön kan ju komma i väldigt stora mängder på en väldigt kort tid. Så att på morgonen kan det vara alldeles meter snö. Och då är det ju ett fasligt bestyr. Då blir det ju stora högar och vallar. Och de där cyklarna kommer ju bara att hamna dit. Och det är ju inte... Det funkar ju inte.
De här företagen är alltså ganska stora logistikorganisationer. De ser väldigt övergivna ut, de här sparkcyklarna som står utställda på stan, eftersom ingen vaktar dem, utan allt går via telefonen. Men de facto så kontrolleras de övervakas, de hämtas vid behov, de repareras och laddas. Batteriet kan ju inte leva av kärlek och luft, utan det måste ju någon gång till något väguttag.
Men det tycker jag på ett sätt ska vara en ganska bra sak, att konsumenterna förstår att det finns en sån här omhändertagande liksom aspekt, och att de verkligen tar hand om de här cyklarna. För att jag tycker ju liksom lite att de uppmuntrar ju lite till det där att man bara kastar den åt sidan och så åker man iväg. Att det där kollektiva, att man tar hand om, då tycker jag ju att de här stadscyklarna har varit en fiffigare, liksom. Jag minns en lansering, att det fanns en plan, man hade stationer var de ska parkeras. Det finns liksom ett system där du får åka med dem en viss tid, men sen ska du liksom föra dem tillbaks. Och då blir det kontinuerliga, att man tar hand om och att man inte slänger den i soporna, som du sa, att man har hittat de här sparkbreddcyklarna. Att du har egentligen ett ansvar ända tills du parkerar den tillbaks på stationen.
Cyklarna. Ja, just det. Det känns mer vuxet på det sättet.
Och det känns liksom mer genomtänkt på något sätt. Hela den där lanseringen av dem så kändes. Och de tycker ju att det här fungerar väldigt bra.
Mm. Är det Carl-Michael Grimmie också ett intryck att det där var bara dök upp en vacker dag på trottoaren och utan någon vidare bruksanvisning?
Ja, och det är ju hemskt naturligt, för inte det är ju företaget som i första hand tänker på de här sakerna, utan det är staden och vi som borde ha tänkt på det och berättat det för de som erbjuder de här tjänsten. Mm. Ja, men jag håller helt med alltså, ja.
Mm. Ska jag säga mig till... Peter Lund, varsågod.
Jo, det här jag håller också med, och jag tror att det är säkert också fråga om att det här sparkcyklarna har kommit på sin första marknad, och man har inte ännu erfarenheter, så att över tiden tror jag att säkert det här normerna kommer att bli klarare och man tar hand om cykeln. Men att det är typiskt för en ny marknad att de här spelreglerna är ju inte klara. Men man får hoppas att företagen kommer att också att sen uppdatera sina affärsmodeller, så att det här, såna här biföreseelser kan då undvikas.
Mm. Jag vet, Peter Lund, att du har bråttom att komma iväg på ett möte. Jag säger tack så mycket för att du var med i slaget efter 12 så här långt. Och du ställde upp med väldigt, väldigt kort varsel. Så att, stort tack till dig att du var med här. Men om du måste gå vidare så säger vi hej då nu.
Ja, jag tackar också för det här. Så, hej.
Hej då. Vi fortsätter här ännu och diskuterar här i slaget efter 12. Alltså de här, vi ska stanna kvar lite, de här ensamma solocyklarna som bara står ute, de här affärsmodellerna. Det finns ju också, alltså, vi går lite till de här skadorna tillbaka. Det är ju vi skattebetalare som sen får en merräkning, för man är ju mer oskyddad på en sparkcykel än om man nu ska säga. Just om man, det här måste vi ha i huvudet när vi säger att vi byter från bil till sparkcykel. Då gör vi en miljöinsats, men då får vi också några skallbrott och några benbrott på ett Öle sjukhus eller överallt där de har de här. Så är det här, hur ser ni på den diskussionen? Har ni uppfattat en sån diskussion på gång redan?
Mm. kanske inte så mycket som jag skulle ha vilja, men att jag tänker att det finns ju fantastiska möjligheter just med digital teknik att göra ekologiska vinster för personer med lite mindre rörlighet, så det är ju en fantastisk möjlighet att anpassa just i vissa former den åldrande befolkningen. Vi kommer att ha massor av seniorer som ska röra sig i just de här städerna och vill göra det tryggt och bekvämt och ekologiskt. Så att jag tror att det här är en stor möjlighet. Men att vi har lite misslyckats kanske med att formulera att vad det vill ha av den här utvecklingen.
Mm.
Så tänker jag också på biblioteken, att där har ju, de har ju kommit med en massa fina idéer på vad man kan låna från biblioteket, att göra det liksom till en stadens produkt också. Att det är inte bara den här vinstbringande, eller att det finns liksom också en etik och en moral i det där, att, att det är inte bara den här att man hyr ut den här tjänsten, utan att det finns då någon, om det är den här, det här företaget självt eller om det är någon annan sektor, att, att staden köper de här tjänsterna och det där, men att det liksom är mer än bara att ha en sparkcykel, utan att det är ett sätt att röra på sig.
Jag kan inflika att, att du är delvis bönhörd, alltså delvis, det finns ett projekt i Helsingfors regional trafik, har ett projekt, jag tror det är utanför stan, där man alltså försöker komplettera kollektivtrafik med just det här. Det är ett mindre projekt med ett visst antal sparkcyklar som, alltså det, för den här sträckan från tågstationen hem och sånt där.
Hur? Där borde man aldrig sedan gå, om man bara kan. Att det är ju också det, att, det där liksom sen att mina barn och ungdomar så vill jag ju inte att ska göra de här sakerna, för de skulle ju helst förstås åka med den där.
Du måste se till att få pli på dina barn.
Alltså det, lyckligtvis är det ju så att de kostar
just så.
De här grejerna. Och det är ju det som att i början så min äldre son så han använde ju dem ganska öppet, för att han satt bara att han hade en annan ålder. Han laddade ner den här appen och det är bara själv som han kan skriva hur gammal han är.
Mm.
Och då sätter man förstås en annan ålder där.
Ring mamma borde det stå där helt enkelt.
Ja, och då eftersom man inte heller behöver ett kreditkort, utan han kan sätta sitt vanliga betalningskort där, och det har ju alla barn, det måste man ju kunna ha, för att det är ju så som man agerar. Så det är liksom, det är upp till var och en egentligen att bara sätta, så fort du har ett litet bankkort så kan du ta i bruk den här.
Här finns det förbättringsmöjligheter att övervaka att inga minderåriga åker elsparkcykel, säger jag då.
Men nu gäller det väl också med de här stadscyklarna, att de är egentligen också förbjudna under 18. Det kanske jag ifrågasätter, att måste vara en så hög ålder på dem.
Mm.
Att kan det inte finnas något sorts tryggt sätt att röra sig med de här olika alternativa grejerna. Det är klart att jag vill att mina barn ska gå korta sträckor och sen kollektivt. Men allt det här ska ju vara liksom ett system där man plockar och tar av det man behöver just då. Och för dem så kan det handla om de budget, att de har råd att åka så mycket stadscykel och sen är det slut.
Mm.
Och sen får du gå resten. Att någon sån här grej är liksom. Sen har jag ännu lite synpunkter på det här med hjälm.
Ja,
så det är jag liksom lite det. Nyfiken på. För att
det gäller samma regler som för cykel.
Det är inte obligatoriskt med andra ord. För att cykelhjälm är inte obligatoriskt.
Eller om det nu var elcykel.
Inga hjälmar är obligatoriska. Ja. Och det är det som jag tänker, att typ i Danmark och så här så har man ju inte gått in för hjälm. Och det blir ju komplicerat när man har de här skotrarna och när man har de här hyrcyklarna. Så det bygger det ju på att man går omkring med en hjälm i väskan. Utan det bygger på att man inte har hjälm. Och jag tycker att det är egentligen en sån cykelkultur jag hellre skulle förespråka. Att rör man sig på det här sättet i stan så är inte en hjälm en nödvändighet. För att det ska vara liksom, det ska vara såna cykelvägar som är trygga att röra sig på. Man rör sig med en sån hastighet att det inte liksom är fara för dig. Och då tycker jag inte att jag är inte liksom den som förespråkar det här att man måste ha hjälm, för att det är orealistiskt.
Det går ju alltså att köpa privat också sån här elsparkcykel. Man kan, det går faktiskt. Och då kanske man är ens egen, har man hjälm. Men jag erkänner ju genast att inte brukar jag gå runt med cykelhjälm på stan. Nej. Jag inte hade tänkt cykla sådär.
Och jag tycker inte att man ska äga själv någonting, utan man ska just ha det här kollektiva.
Det är en politisk diskussion, det får vi ta en annan gång. Nu ska vi höra hur det gått för Pontus Nyqvist i Åbo som har under vår diskussion här farit runt med elsparkcykel. Pontus, hör du mig? Det är lite fördröjning här. Nu ser jag här på bilden. Ni som tittar på arenan här, den kan jag berätta för er i radio här. Nu kommer här Pontus Nyqvist från Åbo-redaktionen här.
Röd om kinderna.
Ja. Röd om kinderna. Gick det bra?
Nu har jag åkt här. Det gick ganska bra. Den var lite skakig ibland. Speciellt på de här kullerstenarna som finns hit runt om. Men den bromsade ändå ganska bra. Den accelererar fint. Jag såg att högsta den här hastigheten var runt 21 km i timmen. Men den kändes inte ändå osäker.
Vi såg här när vi följde dig på bilder, vi såg att du höll dig mycket ordentligt till cykelbanor då också. Att det verkar vara fungera väl så länge man rör sig där.
Ja. Absolut. Man märkte att genast när man liksom körde bort från de här cykelbanorna så då blev det skakigt. Mm. Men så länge man just höll sig på dem så gick det nog bra.
Mm. Det här fick du, jag tyckte det var något avbrott på mitten här. Var det något missöde som inträffade? Hoppas du inte ramlade eller vad hände?
Nej, jag har nog inte ramlat, men det är lite svårt att svänga så här skarpa svängar. Att det där har jag tänkt lite så här, falla, inte kanske falla, men måste hoppa av den och så här som en cykel leda den tillbaka banan och fortsätta.
Mm. Och du har mycket ordentligt cykelhjälm på huvudet, ett föredöme här. Svenska är ju ett gott föredöme för hela finländska folket här.
Ja, jag kan ju nog säga att jag är den enda som har cyklat på de här elsparkcyklarna som faktiskt har hjälm. Att man sticker nog ut med hjälm.
Mm. Som vi har sagt här i studion också, att det är en av de punkterna man borde fila på lite mera. Tack så mycket Peter Pontus Nyqvist i Åbo. Tack för att du åkte ut vår man på gatan här. Jag säger tack till Annika Sylvin Reuter här som journalist, deltog i slaget efter 12. Tack Carl Mikael Grimm, debattör. Och vi hörde också tidigare Peter Lund, professor vid Aalto-universitetet. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs igen i slaget efter 12. Tack och hej.